Då vill jag börja med att läsa i Hebreerbrevet 4 från vers 12 till 16. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad eller prövad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och jag har som överskrift skarpare än ett tvegat svärd. Och det är ju svärdet som är både nåd och sanning. Nåd och sanning. Vi läste ju här själ och ande. Det skiljer själ och ande, led och märg. Det skiljer det själiska, kan man ju säga, från det andliga. Det skiljer det som är vårt eget, det som kommer från Gud. Men det står ju led och märg. Och så har jag lagt märke till ibland att man kanske hör ibland att man liksom skämtar bort det här med led och märg. Det att det låter lite som ett slakthus eller som något dödande eller någonting. Och att man liksom försöker komma bort ifrån det. Men det är ju tvärtom så att det är precis det som det syftar på. Därför att det pekar tillbaka på de gammaltestamentliga offren. Och det kan vi inte ta bort. Självklart är det inget som man undervisar i söndagsskola och börjar med att undervisa eller undervisar en nyfrälst och så, va? Det är det inte. Det finns ju, som det står, den rena mjölken och det finns fast föda. Man ger inte en stor stek till en bebis, utan då är det mjölk som gäller. Men så växer man upp och mognar också i tron på Jesus. Och då kan man äta det här fasta födan, andliga födan, den undervisningen som man inte kan ta emot så, eller förstå som nyfrälst. Det är viktigt att man skiljer på det. Och det är inte heller så som sen en hel del år tillbaka så var det ofta så här. Och jag kallar det papegojsnack, om ni har läst Olins funderingar. Så kallar jag sånt där papegojsnack. Det är sånt där som får sprids så fort och det är idéer som egentligen inte är bibelförankrade, men så helt plötsligt är det det som gäller. Och då sa man så här att undervisningen ska alltid vara så enkel som, så att ett barn kan förstå. Men så är det ju inte alls. När vi läser i Bibeln, det står ju till och med det här Petrus skriver om Paulus, att en del av hans undervisning är svår att förstå. Och det utnyttjar somliga för att förvränga och förvrida. Alltså det finns ju just det här med mjölkmat och fast föda, det är en skillnad. Vi är inte ämnade att vara andliga bebisar hela livet. Och bara ha den, dricka mjölk, billigt talat. Det är viktigt att vi ser sånt där. För att vi ska läsa och mer och mer söka den heliga andes ledning och hjälp. Och med varandra förstå Bibeln och förstå Gamla testamentet mer och mer. Det är mycket som vi inte förstår. Det kanske är en del som vi inte förstår här i livet. Men vi ska ju söka och förstå och fördjupas mer och mer. Så jag kommer att ta upp något om det här med offer. För de gammaltestamentliga offren. Och det finns hur mycket som helst. Så att det är väldigt lite egentligen som jag går in på. Men allt är ju förebilder. Och förstår man bara vad förebilderna är, då får en helt annan innebörd. Och vi ser också att hela Nya Testamentets undervisning vilar ju på och utgår ifrån Gamla Testamentet och det som berättas där. Och offren pekar fram mot det slutliga, fullkomliga offret på Golgata. Jesus Guds son som gav sitt liv. Och just det här att det åtskiljer, att det tvegade svärdet åtskiljer, det handlar ju också om att Jesus blev prövad i allt men utan synd. För offren i Gamla Testamentet som beskrivs, det var väldigt, väldigt noga när översteprästen och prästerna, de som hade den här uppgiften att pröva offret, måste vara felfritt. In i detalj. det styckades, det delades i dess stycken, står det. Det beskrivs där som vi tycker, och det är liksom, ja, det är inte så kul att läsa. Inälvor och fötter och allt det här när det här djuret hade dödats. Och det skulle, men det handlar ju om att det måste vara felfritt. Därför att det var en förebild på Jesus och hans syndfria, felfria liv. Och vi prövas. Det tvegade svärdet prövar oss. Det prövar ju våra motiv, våra syften. Vad har vi för drivkraft? Vad har vi för källa? Så prövas vi och korrigeras, och Guds ord åtskiljer det som är heligt och oheligt, det som är rent och orent. Jag tänkte också på kvinnan vid Sykars brunn, som vi älskar, tror jag, allesammans, den berättelsen, och som alla kristna, tror jag, gärna fastnar för. Och hur Jesus, där kan vi verkligen se Guds ord är skarpare än ett tvegat svärd. Hur Jesus så otroligt fint avslöjar kvinnans synd och hennes felaktiga liv, samtidigt en sån otrolig kärlek och erbjudande om frälsning och förlåtelse och nåd. Där har vi det här Guds ord som ett svärd som skiljer åt. Och i första Petrus brev, första kapitel, vers 23, där är ett avsnitt där i Petrus brev som i Svenska Folkbibeln har överskriften Guds levande ord. Och det är egentligen samma innebörd här. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Jag skulle vilja tillägga där, det är detsamma som att rensa ut surdeg. Om man går tillbaka till offren i Gamla testamentet. Rensa ut surdegen. Längta som nyfödda barn, här kommer det, efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Så vi ser hur tankarna finns här hela tiden, går tillbaka, syftar på de gammaltestamentliga offren. Vi är som ett andligt prästerskap som frambär andliga offer i tillbedjan, i bön, i överlåtelse och allt det som Gud längtar efter att se i våra liv. Och det här med frimodighet här uppmanas, som vi läste i Hebreerbrevet, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Och det är ju ungefär samma som Petrus skriver med andra ord här, att kom till honom, den levande stenen. Ni har smakat att Herren är god. Amen. Ungefär, var inte rädd, utan kom till honom. Och jag blev påminnande om det där, för jag var ute för första gången i år faktiskt, ute vid havet där jag brukar åka till, på klipporna där. Och så vände jag på mig och då flög det ett par fåglar upp. Och då satt det en liten gråsparv, en årsunge som var lite tuffsig på huvudet fortfarande. Han satt alldeles vid kanten på mitt badlakan. Och jag var riktigt förvånad. Oj, jag vågar komma så nära. Och den där lille ungen, han var så frimodig. Så varenda gång han kom, eller sparvarna kom, för jag hade lite bröd med till fåglarna. Och varenda gång han kom för att äta, så landade han alltid nära mig. De andra höll sig på ett par meters avstånd. Och så tog jag en brödbit och sträckte ut handen och då kom han åt ur handen. Och då tänkte jag, för jag var så glad i den där lilla sparven. Och då tänkte jag, undrar, det är nog så Gud känner när vi kommer så där frimodigt till honom som barn, Guds barn. Det är så han vill vi ska komma. För vi vet att Gud är god. Och jag tror att Gud känner väldigt glädje när vi kommer så till honom, frimodigt. Var det än är, hur vi än känner, hur vi än mår, hur vi än har det, så vill han att vi kommer till honom. Så tänkte jag också på att Jesus, Gud ser också den rädda människan, den skrämda människan, eller den människan som känner sig förkastad eller blyg, eller på andra sätt är rädd för att komma till Gud. Och då försöker han att locka fram det där hos oss. Eller hos den som behöver det. Jag tänker på kvinnan, ni vet, med blodsjukdomen. Som av fruktan ändå visste att här kan jag få hjälp. Och hon smög bland folket fram för att röra vid Jesu mantel och bli helad. Men Jesus, han frågar, vem rörde vid mig? Hon blir avslöjad. Men det var ju det Jesus ville. Dels fick alla nu se att hon är frisk. Ingen behöver vara rädd för att komma nära henne eller umgås med henne eller vara hennes vän. Och så lockar Jesus fram hos henne så att hon vågar komma frimodigt. Hon behövde inte vara rädd. Så är Guds kärlek. Och så tänker vi säkert, var och en, tänk, vi vill också vara, få förmedla de där levande orden från Gud. Som är skarpare än tvegat svärd, som är finkänsligt. Både nåd och sanning. Det är säkert vår bön, var och en. Så står det om, för att lite tala om det där bilden av ett skarpt svärd, så står det i Predikaren 10, vers 10. Den som inte slipar äggen när järnet blir slött måste bruka mer kraft. Men vishet leder till framgång. Och framgång i andligt sett och i Bibelns mening, det är ju att lära känna Jesus. Att lära känna honom och leva för honom och att nå målet. Och i vers 12 står det så här. Ord från den vises mun är välgörande. Men det kan också översättas nådefulla. Det kanske står, Karin nickar, så det står säkert så i engelska Bibeln. Ja, just det. Nådefulla. Men dåren förtärs av sina egna läppar. Början på hans tal är dårskap. Och slutet svår galenskap. Kan man ju säga faktiskt det är avfallets väg eller kompromissens väg. Det börjar med lite dårskap, men det slutar i svår galenskap, står det. Och vers 15 kan vi läsa, dårarnas möda tröttar ut dem, inte ens till staden hittar de vägen. Så leder det alltså, när man går bort ifrån Guds ord, går in på en väg som leder sakta men säkert bort ifrån Guds ord, då leder det till förvirring. Så att man förlorar urskiljning, om man förlorar skärpa, man blir avtrubbad kan man väl säga. Hjärnet blir slött, och det är mycket sånt som vi ser idag. När man går bort och kompromissar och förvränger och förvrider Guds ord på olika sätt. Ni vet säkert alla vad jag syftar på. Det finns de som säger att det handlar om goda gärningar. Goda gärningar och göra en bättre värld, och så fokuserar man på det. Men goda gärningar, alltså sociala gärningar menar man ju då, syftar man på. Och det kan ju alla göra. Det behöver man inte vara frälst för att göra, för så har Gud skapat oss. Så även en ateist kan ju göra goda, så mycket sociala gärningar och hjälpa fattiga och allt sånt här. Och genast så är man, har man fel fokus. För då blir det en blandning, och det är inte det vi kallar det till, det är inte det det handlar om. Utan det är Jesus som måste vara i fokus och som måste vara i centrum, för att det är förändrat inre, vårt inre det handlar om. Och det är det som det här med offren också, det här att det styckas, att det, allting skulle prövas. Det inre livet. Då kommer sen inför Gud de goda gärningarna som konsekvens och som en frukt. Och man kan också ibland få höra att man inte ska tala om synd och skuld för människor, för att då skuldbelägger man. Och det är ju inte heller sant. För att vi har ju skuld inför Gud, och det är därför vi behöver frälsning. Ja, det går ju att räkna upp väldigt mycket idag som sprids som en löpeld över världen. Att man ska acceptera enkönade äktenskap och homosexuell livsstil, som Bibeln säger tvärt emot. Äktenskap är mellan man och kvinna som Gud har skapat. Det går inte att ändra på det.
Amen.
Då blir det som Jeremia fick uttala i Jeremia 5:31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det, står det. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? Och så var det Israel på den tiden. Och så är det mycket som förekommer idag. Man vill hålla sig väl med i samhället, med världen, med tidsandan, med det som är politiskt korrekt och som det heter och allt det här. Och så var det även på Jesu tid att de religiösa ledarna skulle hålla sig väl med romarna, ockupationsmakten, och lyda mer än att de ville lyda Gud och så vek man av från Guds väg. Vad blir slutet på detta? Vart leder vägen? Det är viktigt. Och det kan man också säga som en definition på vishet. Det är att förstå vart vägen leder. Och det är inte alltid vi ser. När det kommer idéer eller någon undervisning som vi är osäkra på. Och kanske inte direkt ser, men vad får det för konsekvens? Det här verkar lite konstigt kanske och så här. Men det står ju också att vi får be den helige, vi får be Gud om vishet. Och han ger gärna vishet. Med andra ord, när vi behöver urskiljning. Och kunna urskilja och åtskilja vad är från Gud och vad är inte från Gud. Så får vi gärna Guds hjälp och den helige andes hjälp. När vi ber om det. Ordet laglöshet, det beskrivs också utifrån grundtexten, gropen utan kunskap, finns en definition. Gropen utan kunskap. För att veta vart vägen leder och att ha Guds vishet, det förutsätter ju också att vi har kunskap om Guds vilja, om Kristi sinne. Tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Därför är det viktigt att vi håller oss till Guds levande ord. Amen. Och det står i Efesierbrevet 5 och från vers 15. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, eller ovisa kunde det också översättas, utan förstå. Vad som är Herrens vilja. Vi uppmanas till det. Förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tack alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Ordet förstå här på grekiska, det är synemi. Det är ett av mina favoritord, jag har citerat många gånger. Men det betyder, innebär det grekiska ordet, att förstå, det betyder att lägga samman olika delar till en helhet. Eller att lägga pussel. Pusselbitar vi får alltså. Och det får vi göra tillsammans som Guds folk. Som Guds församling med olika nådegåvor. Ett ord vi läser i Guds ord, det är grunden för allt. Det Gud talar. En får en profetia, en annan är kunskapens ord eller visdomsord eller någonting på olika sätt. En får en syn eller en bild eller någonting annat som vi får dela med varandra och så lägga pusselbitar. Det gäller tillsammans och det gäller personligt också som Gud talar. Om vi då går tillbaka till det här med offren och det här som vi läste i Hebreerbrevet och i Petrusbrevet. Ordet för offer är karov på hebreiska och det betyder att komma nära, betyder ordet. Komma nära. Och det är ju så att synden är det som hindrar gemenskap och hindrar människan att komma nära Gud. Det måste bort och då fanns offren. Någon annan fick dö, någon som var oskyldig fick gå in istället. Det var ju det som den första påsken i Egypten med blodet på dörrposten. När det var ju tecknet på att någon annan har dött istället för mig. Någon annan har dött som var oskyldig. Ställföreträdande offer. Och det är väldigt viktigt. Det finns också de som förnekar idag att Jesu offer var ett ställföreträdande offer. Men det tycker jag är ganska tydligt i Bibeln. Och det är det som man har lärt i 2000 år i Guds församling. Att Jesu offer var ett ställföreträdande offer för vår synd. Att han tog syndens straff på sig när han gick i döden. För syndens straff är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Och i gamla förbundet och i gamla testamentet som är förebilderna. Där gav ju Gud folket, Israels folk, offertjänsten. Prästerskapet och detta som skulle förordna det här på den tiden som var tillfällig förlåtelse står det. Så det måste upprepas hela tiden genom de här att man offrar djuren och blodet är ju, talar ju just om död men också liv därför att Jesus uppstod. Man offrar i gamla förbundet tjurar och kalvar, oxar och får och lamm och duvor. Och som jag sa innan så delades de. och allt skulle synas, det måste vara felfritt. Därför att det pekar fram på Jesu syndfrihet och hans fullkomliga liv. Det här är ju uttryckssätt som man då hade i hebreiska och judiska uttryckssätt, till exempel i psalm 7 och 10. En bön där: gör slut på det ogudaktigas ondska, låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Det syftar också tillbaka på offren. I tredje Moseboken är det ju framförallt som är bakgrunden. Och hjärtan och njurar, vad är det du prövar? Hjärtan och njurar, det var ju så man gjorde. Ja, det är en bild på det inre livet. Viljan och önskningar och tankar och motiv. Allt det i vårt inre. Du prövar, Herre. David bad ju i psalm 139, pröva mig om jag är stad på en olycksväg och led mig på den rätta vägen. Det är ofta man talar om fem offer i tredje Moseboken. Då är det brännoffer och matoffer, eller spisoffer heter det i gamla översättningen. Gemenskapsoffer, eller tackoffer som det heter i gamla översättningen. Och skuldoffer och syndoffer, det är liksom de fem som... Sen fanns det ju för olika synder som man började förlåta sig för olika slags offer. Men så står det som en profetia om Jesus i psalm 40 och vers 8: slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begärde du inte. Därför säger jag, se, jag kommer. I bokrullen står skrivet om mig. Och bokrullen, det var ju det här, Moseböckerna och de här skrifterna. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Och din lag är i mitt hjärta. Det handlar ju om Jesus och hans försoning. Men vad betyder då de här offren? Nu hinner vi ju inte läsa alla dessa kapitel i tredje Mosebok om de olika offren. Bara en liten kort sammanfattning har jag skrivit ner. Med vad offrens fullbordan i Jesus betyder för oss idag. För det är ju det som är det viktiga. Vi lever i nya förbundet. Brännoffret, det nämns först i tredje Mosebok. Och det kan man säga är en bild på att Jesus frivilligt valde att utge sig själv helt ända till döden. Att han i allt gjorde faderns vilja och uppfyllde ju Guds krav, Guds rättfärdiga, heliga krav. Han uppfyllde lagen, står det, fullbordade lagen. Den som ingen av oss människor klarar av att fullborda. På grund av att vi är försvagade efter syndafallet. Men han uppstod också till vår rättfärdiggörelse, står det. Och därför finns det förlåtelse. En pågående förlåtelse, pågående form. Ständigt för synd. Och det finns hjälp och kraft att gå Guds väg och att leva i Guds vilja. Och det här syftar på skuldoffret och på syndoffret i Gamla testamentet. Vilket innebär att det finns befrielse i Jesus. Det finns läkedom, det finns helande i Jesus sår. Vi renas i hans blod, säger vi. Och vi får läkedom i Jesus sår, säger ordet. Så allt detta finns i Jesus, i Guds son. Och så får vi lära känna, han var full av nåd och sanning. Och vi får lära känna hemligheten, som det står, Kristus i oss. Härlighetens hopp. Och där kan vi då säga att vi har matoffret, eller spisoffret, som det hette innan. Så vi har orsak att tacka Gud, precis som Jesus levde i tillbedjan och i tacksamhet till Fadern i hela sitt liv här på jorden. Och då har vi tackoffret, eller gemenskapsoffret. Nu får vi inte allt av läkedom och helande här i livet. Vi får mycket här, men vi får allt när Jesus kommer tillbaka. Det vet vi. Så därför är det färdigt. Allt är färdigt. Läkedom, helande från alla sjukdomar, från alla krämpor, från alla brister, från psykiska sjukdomar och besvär. Allt det får vi fullständigt, fullkomligt bli helade ifrån när Jesus kommer tillbaka.
Halleluja!
Ja. Och en del får vi innan dess. Och det är det vi kallar väckelse. När Gud verkar på ett särskilt sätt också, följer då ju helande under, tecken under. Det kännetecknar ju också väckelse, och det är ju som på apostlagärningarnas tid. Och det ber vi om, och det längtar vi efter, för det behöver vi i Sverige idag verkligen. För väckelse är ju särskilda tider när Gud verkar, och ofta är det, eller kanske alltid är det, på grund av insikten när vi förstår att det är bara han som kan göra det. Det är bara i Jesus. Det är inget som vi kan åstadkomma. Vi kan inte, vi kan vittna, vi kan predika, vi kan berätta om vår tro, berätta om Jesus, berätta evangeliet. Men Gud ger växten. Och det är han, det är anden som drar människor. Så att från början till slut är det ändå Gud som gör allt. Och vi får vara med i det han gör. Det finns ingen annan som så kan förlåta som Jesus. Och det är det också som offren vittnar om. För vi ser i världen, vi vet om någon har suttit i fängelse ett antal år, så då blir man stämplad. Kanske resten av livet. Även om man har avtjänat sitt straff. För man vet ju inte, har den här personen ändrat sig? Kommer det att hända igen? Men när Jesus får ta tag om en människa så förlåter han fullständigt. Men han inte bara förlåter, utan han förändrar och förvandlar inifrån. Det är så stort. Han kan det. Jesus kan det. Han är det enda som kan det. Helt och fullt. Och utplåna det som har varit. Och så då kommer den naturliga frukten. Att den som har blivit förlåten vill göra upp. Och också ställa till rätta det som går att ställa till rätta. Av det som man har gjort tidigare. Tredje Mosebok handlar om att leva ett heligt liv. Någon bibelkommentar, och det är kanske allmänt egentligen, som säger att det finns en nyckelvers i Tredje Mosebok. I en del böcker finns det vissa, en vers som kan på ett sätt sammanfatta hela boken. Och i Tredje Mosebok så är det den versen som Petrus citerar i första kapitlet där i brevet, vers 16. Där står skrivet, ni skall vara heliga, ty jag är helig. Tredje Mosebok 20 och vers 7 och vers 26. För där står det, ni skall helga er och vara heliga, ty jag är Herren, er Gud. Ni skall vara heliga inför mig, ty jag, Herren, är helig. Och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. Och i hebreiska är det här en sån här grammatisk form som inte vi har, men som betyder, ni skall tillhöra mig, eller ni ska vara mina. Att du var min och du är min och du kommer att vara min. Det är både dåtid och nutid och framtid. När jag antecknade här så tänkte jag på exempelvis den här kvinnan som vi lärde känna genom vågelskådningen. Som sen dog i cancer men som blev frälst. Som vi fick hjälpa och till att finna Jesus och tron på honom. Och så sa hon så här vid tillfället, att det där med Gud och Jesus, det har nog varit med mig hela livet egentligen. Sen jag var liten. Men det var som i ett töcken. Och nu klarnar det mer och mer. Och så är det ju egentligen. Som det står, du var min. För Jesus har köpt oss med sitt blod. Så egentligen äger Gud allt. Men han tvingar ju ingen, så vi måste säga vårt ja. Människan måste gensvara och ta emot hans erbjudande och frälsning och få gemenskapen upprätta med honom. Men i Guds ögon så egentligen är det hans. Är vi hans redan från början. Men det är först som vi räknas som Guds barn, som vi blir Guds barn när vi tar emot detta. Men det var fantastiskt att höra henne där. Det var som att det liksom var, man riktigt såg på henne hur det klarnade mer och mer. Och innan hon tog emot Jesus och tog emot frälsningen och bad om syndernas förlåtelse, så var det som att hon var alldeles novis om detta. Men så var det bara allt klarnat. Vi känner säkert igen det här, många av oss, att det brukar vara så. Men ordet helig, helig, kadosh, helga er. Och det här ordet, det beskrivs så här, innebörden av det, att man tar någonting som är smutsigt och tvättar det rent. Och så ställer man det åt sidan för att använda det till ett speciellt syfte. Och det är det Gud menar här. Att han avskiljer oss för att tillhöra honom. Han har tvättat, vi är tvättade rena i Jesu blod, förlåtna. Och så är vi, han har tagit oss från mörkrets välde, står det, va? Mörkret. Och insatt oss i hans sons rike, underbara rike av ljus. Det är precis det som ordet helig eller helgad betyder. Så är vi insatta i Guds rike. Men ordet helig, för det kan ju få oss att känna oss väldigt... att vi är stöddiga med det, men det kan också få oss att känna oss tvärtom då, väldigt eländiga, och att det är något vi måste leva upp till. Men det är ju nåden, det är ju det som vi har läst om här nu, att vi växer upp, att det är Guds levande ord som verkar i oss. Anden helgar oss. Det är Gud som helgar oss inifrån. Men det finns också en annan väldigt underbar innebörd. För ordet helig kadosh kommer från samma rot som ordet hel. Och det också beskriver harmoni och balans och frid. Det är alltså det som Gud vill ge oss. Och mer föra in oss i. Och ge oss i våra liv. Det som vi är ämnade för. Jag minns när jag blev andedöpt. Den upplevelsen jag hade... Hemma vid min köksstol så låg jag på knä och bad. Jag visste att jag skulle bli andedöpt, för Gud hade börjat tala om det nämligen. För jag tyckte överallt jag läste så handlade det om den helige ande. Och jag upplevde verkligen att liksom att Jesus på något sätt förde mig till de här orden när de blev döpta i påskledarna, döpta i den helige ande. Och då var jag lite rädd först, för jag tänkte, oj, vill du döpa mig i den helige ande? Och det var ju inget jag var främmande för som växte upp i kristet sammanhang och i församling. Men det var ju liksom inte något jag trodde att det gällde mig. Eller förstått, va? Och det var ju för vissa väldigt andliga, trodde jag. Men nu hade jag ju förstått att det gäller ju alla som tror. Men samtidigt vill jag ju inte bli så här fladdrig och hur som helst. Och, ja, som jag såg det. Så att jag var lite rädd, men så kom det där andedopet så underbart. Och det var precis som det står. Så upplevde jag det. Det är olika hur jag upplevde. Men jag upplevde det som att Gud hällde alldeles rent levande vatten och sköljde genom hela mitt inre. Och en sån glädje och en sån frid. Men det jag minns så tydligt, det var, åh, vilken harmoni. I den stunden upplevde jag som att tankar, minne, känslor, allt var i perfekt harmoni. Och det ser jag som en försmak av det Gud har berett för oss. Mm. För jag kan inte säga att jag lever i det nu. Det gör vi inte i den här, i jordelivet. Men det är det som Gud har berett. Så det var en försmak av det himmelska. Det tror jag. En sån underbar harmoni. Och frid och glädje i detta. Och det är så som Gud är. Så det första ordet här som jag har skrivit, faktiskt tre ord. Och det var helig, kadosh. Helig eller hel. Så vi kan också översätta det. Ni ska vara hela, för jag är hel. Det är Guds syfte med oss. Det är hans plan för våra liv. Du ska vara hel. Du ska vara hel, därför att jag är hel, säger Herren. Det är det som han håller på att arbeta med. Men där kommer ju det där svärdet, Guds ord, som är skarpare än tvegas svärd. Och det kan vara smärtsamt också för oss många gånger. Som det står också i Hebreerbrevet. Att när vi tuktas tycker vi för stunden inte alls att det leder till något gott. För det är bara jobbigt och svårt. Och det är prövningar som Gud leder oss igenom i livet. Och det är allt som vi får gå igenom som är svårt. Och det kan vara smärtsamt. Men så står det, men längre fram står det. Leder det till en frukt i frid och rättfärdighet. Ungefär så står det. Längre fram. Och det är detta som Gud har som syfte. Därför så vågar han leda oss i det. För han är med oss i allt vi går igenom. Han är med dig i allt som du går igenom. När du har gett ditt liv till honom. Är han med dig. Och han ser där framme. Vad han kommer att göra i ditt liv. Och vad han håller på. Han har det i sikte. Vi kanske inte ser det här och nu. Men Gud ser. Och han vet, och han har den här mönsterbilden som det står. Och det är ju Jesus egentligen som är den mönsterbilden som han formar oss efter. Och det tredje ordet som jag har skrivit här, det första var alltså kadosh eller helig. När det andra var det jag kom till nu, avskildhet. Jag har avskilt er från andra folk, står det. Jag har avskilt er, alltså Gud har satt oss åt sidan. För han behöver kanske befria oss från väldigt mycket konstiga föreställningar som vi har. Påverkan som vi har tagit på oss och som andra har lagt på oss eller på varandra. Som vi lever med i den här världen. Som kanske både leder till stolthet, själviskhet eller förkastelse, trasighet, Det är väldigt mycket i tankar och i vårt inre som vi behöver bli befriade ifrån och helade ifrån. Och avskildheten handlar också om att vi tillhör honom, att vi bara tillhör Jesus nu. Och det tredje, relationer. Det här är alltså tredje Mosebok som jag syftar på, de här orden. Allt är skapat i kärlek har jag skrivit, och det brukar jag säga till våran katt när vi hade katt. Då lär man sig, när man har husdjur, och ser man verkligen att också djuren behöver kärlek. Jag tänkt så många gånger att Gud har skapat allt i kärlek. Så allt behöver kärlek. Vi behöver, varenda människa behöver kärlek. Och djuren behöver kärlek. De är också skapade i Guds kärlek. Men sen då man ser, när det gäller relation i tredje Mosebok, så nämns där rättvisa och ärlighet. Att inte ha anseende till person. Att aldrig förakta den som är fattig eller handikappad eller på andra sätt trasig eller har det svårt. Det står om att respektera de äldre och mycket annat. Och allt detta är ju det som vi undervisas om i Nya Testamentet som har grunden här. När vi ser allt det här och förstår mer av det här, då är det mycket lättare att läsa tredje Mosebok, som kanske inte annars är någon favoritbok. Det vet jag inte om det är för er, men det är inte min favoritbok kanske i alla fall. Helgelsen, en befrielseprocess till ett heligt liv och ett helt liv. Ett värdefullt liv, ett meningsfullt liv. Det är det som Jesus gör. Vi går till Petrusbrevet igen, till kapitel 2 och vers 24 och 25. Första Petrusbrev 2 och vers 24 och 25. Och här kan man ju läsa sammanhanget, men de här verserna står det: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Vad är vi helade från? Vi är helade från synden. Till vad? Jo, till att leva för rättfärdigheten. Så ser Gud människans trasighet och böjde sig ner till människan för att ge helighet, sin helighet och sin helhet. Det är underbart. Och det här beskrivs då kanske särskilt i matoffret. Det nämnde jag här, att Jesus var full av nåd och sanning, och att vi kan lära känna hemligheten, som det står ju i Kolosserbrevet: Kristus i oss, helighetens hopp. Jesu liv, alltså fullkomliga liv, det brukar man tolka så att det är Jesu mänskliga liv i tjänande och utgivande. Det är så jag har förstått utifrån bibelsammanhangen. Och nu vet jag inte exakt hur man, jag har inte riktigt kollat på gamla kommentarer, för så man har förklaringar på sånt här, då får man gå till gamla böcker oftast. Förr hade man koll på det här, predika det här. Men det står i tredje Mosebok, går vi till då, kapitel 2 och vers 1. Det här var ett oblodigt offer, matoffret eller spisoffret. När någon vill bära fram ett matoffer åt Herren, skall hans offer bestå av fint mjöl, och han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. Och så går vi till vers 11. Där står det: inget matoffer som ni bär fram åt Herren skall vara syrat, ty varken surdeg eller honung ska ni bränna något som eldsoffer åt Herren. Och ni kanske minns, jag sa där när vi läste i början från Petrusbrevet, är att lägg bort allt slags ondska och det som uppräknas. Och så jag vill lägga till, det är detsamma som att rensa bort surdeg. Det är ju en bild av surdeg. En annan förebild som surdegen har, det är ju falska lärare, villolärare. Men vad är då detta förebild för? Fint mjöl, olja och rökelse. Ja, olja och rökelse, det tror jag säkert att vi känner till allihopa. Och fint mjöl, det finns kanske olika tolkningar. Men delvis kan det stå för Jesu mänskliga natur. Renhet, ödmjukhet. Och jag har speciellt lagt dit sanning. Jag tror att det har med sanning att göra också. Oljan skulle utgjutas på matoffret på mjölet. Och en bild på att Jesus gjorde allt i andens kraft, allt enligt Guds vilja, i andens smörjelse och kraft. Och rökelsen, det är ju bönen eller tillbedjan, det är ju väldigt tydligt i Uppenbarelseboken till exempel. Och det är ju också bild på Jesus först och främst naturligtvis som levde i tillbedjan och som gjorde allt till Guds ära. Och så sa Jesus så här i Johannes 4 och vers 23. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe. Här var tillbedjan, det är rökelsen. I ande, det har vi oljan. Och sanning, fint mjöl. Så har vi matoffret här och innebörden. När vi tillber Herren i ande och sanning. Och vi kan också läsa, kan man nog säga, Jesu liv som matoffer i vers 34 i Johannes 4. Vers 34, för där sa Jesus så här: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och Jesus bad ju också i Getsemane: ske inte min vilja utan din. Det är alltså där så som Jesus fullborda matoffret eller spisoffret i sitt liv här på jorden. Men det finns också en bild naturligtvis med Jesus och församlingen, Guds folk, som matoffer. Och det är säkert det som Paulus syftar på i Romarbrevet 12:1. Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. I Jesaja 66:20, det läser jag inte här nu för det har jag inte skrivit upp och inte uppslaget, men där beskrivs vi hedningar som har vunnits för evangeliet och vunnits för Jesus. Där kallas vi för matoffer inför Gud. Jag är inte säker på när det står just matoffer i svenska översättning, men i hebreiska så är det tydligt. Och så står det också så här om matoffret i tredje Mosebok 2 och vers 13. Alla dina matoffer ska du beströ med salt. Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer, alltså matoffer, ska du offra salt. Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, skall du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostad över eld och sönderstötta. Det var väl samma som de åt när de kom till landet. När de fick landet. När de slutade äta manna står det att de åt av landets säd. Men den första skörden, det pekar ju fram också på Jesus som förstlingen. Som uppstånden från de döda. Som det står om i första Korintherbrevet 15 bland annat. Att Jesus var förstlingen som uppstod från de döda. Och vid hans ankomst så kommer resten att uppstå. Det är vi som tror då. Saltet, det är vi ju säkert medvetna om allihop. Vad det har för betydelse. Saltet, det smaksätter ju. Men för mycket salt å andra sidan, då blir det oätbart. Det får det inte vara heller. Men det smaksätter maten. Saltet hindrar förruttnelse. Och saltet, det bevarar ju sundhet och renhet. Motverkar det som är orent och skadligt. Och det står också för varaktighet, eller det som är evigt, det som bevaras. Kan man ju säga, förebilder också skärpa och sanning. Det tvegade svärdet skarpare än ett tvegat svärd. Att vi håller oss till Guds levande ord så att vi har skärpa.
Amen.
Annars kan vi inte hjälpa någon människa. Jesus talar ju om det här. Då syftar han ju här naturligtvis tillbaka på detta med matoffret i tredje Mosebok. I Lukas 14 och vers 33. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjung om man inte avstår från allt han äger. Alltså med andra ord, inte låta någonting får hindra oss att följa Jesus, så att det blir en avgud för oss. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Och i Matteus 5:13 så säger Jesus, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Och ja, det var ett profetiskt budskap för ett tag sedan, som det var ungefär så här, att jag har kallat er att vara salt i förruttnelsen och ljus i mörkret i den här tiden. Om man läser sammanhanget här så förstår man att det handlar om att Jesus måste vara herre i våra liv. Att vi lever överlåtelse, i sann överlåtelse. För där det finns nåd och sanning, där finns det skärpa. Det får vi av honom. Där det finns skärpa, där finns det också urskiljning. Mer och mer. Kompromissen, det handlar ju egentligen i botten om, kan man säga, att det är en brist i överlåtelsen. Där inte Jesus är herre. Fienden kan påverka och locka så att man viker av från vägen. Jag vill bara till sist nämna liknelsen, en liknelse om himmelriket, som det finns två tolkningar på. För jag tänker just på detta med vad Jesus menade här i Matteus 13:33. Jag tyckte det har blivit så levande sista tiden, när man ser vad som händer, inte minst i kristenheten, med den kompromiss som pågår. Och detta berättar Jesus mitt i emellan liknelsen om ogräset och vetet. Ogräset som sås mitt ibland vetet i ändens tid, står det. Och sen tar Jesus de här ett par liknelser, och sen efter det kommer uttydningen och förklaringen på liknelsen om ogräset och vetet. Och det är ganska intressant. Ännu en liknelse framställer han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in eller gömmer i 3 mått mjöl. Och där har vi matoffret. Men det är mått som inte är för en liten grupp eller en familj, utan det är för många. En kvinna tar och blandar, eller gömmer alltså, surdeg i 3 mått mjöl till dess allt sammans blir syrat. Det finns 2 tolkningar. Den som är känd, om man säger den vanliga, det är ju detta att himmel, evangeliets kraft att förvandla. Det kan börja bara som ett litet hopp i vårt hjärta. Och så verkar Gud. Men det är levande ord. Och han förvandlar och spränger det. Det befriar, och det är Guds kraft som verkar. Så är himmelriket. Och det är ju helt rätt. Så det är ju en helt rätt tolkning så sett. Men det knepiga här, det är att Jesus berättar det här i det här sammanhanget. Det handlar om de sista dagarna, den yttersta tiden. Det fick absolut inte finnas surdeg i matoffret. Och överallt i Bibeln handlar surdeg om ondska eller falska läror eller hyckleri eller stolthet. Och för surdeg, det är ju det som jäser, som blåser upp, fördärvar. Jag slog upp det där om surdeg och jäst en gång, och det är ju ganska talande att det sprider sig snabbt i degen, och det sprids i mörkret. Och det finns en definition som är att det är en kemisk sönderdelning av en organisk sammansättning. Det splittrar alltså. Och vi läser i 2 Petrus 2:1-2. Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in. Det är samma där. Som smyger in, alltså för in i hemlighet, betyder ordet. Eller leder åt sidan. Förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem med deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. Och det står ju också att lite surdeg syrar hela degen. När man läser och ser vad som pågår idag så tycker jag det är väldigt skrämmande, för man undrar ju här, jag tror ju att de här båda tolkningarna är sanna. Liksom himmelriket, för det är en sån kraft. Det finns också en väldig innebörd här som syftar på, när Jesus beskriver det här så har det med matoffret att göra, det fick inte innehålla surdeg. Och surdeg är alltid något ont och negativt i Bibeln, som fördärvar. Och vi ser vad som händer. Man blandar lite granna bara surdeg. Man tar in bara lite så kallad kristen yoga i kyrkan. Man tar in bara lite österländska tekniker eller något sånt här. Eller man blandar in bara lite som Christian Science lärar. Lite mystik, lite surdeg syrar hela degen. Och ibland undrar man, ska det gå så här? Är det detta som Jesus varnar för? Där matoffret är alltså de som bekänner sig som kristna. Och då hamnar vi i ett läge när vi måste dra oss ur vissa sammanhang där vi inte kan vara med. När vi ser att vi måste bevara oss från detta, för vi vill inte ta del i detta. För vi vill vara heliga och avskilda och tillhöra Jesus och bara honom. Det är lite mer där om honung. När man läser om honung så kan det kan vara någonting som är väldigt gott ifrån Gud, men det kan också vara någonting som är väldigt ont från Satan. Så det beror på vad det är för källa. Och kanske är det därför det inte fick vara med där. Vi ska hålla oss till det levande ordet, till Guds ord. För det är kraft. Paulus skrev till Timoteus i andra brevet till Timoteus att sammanfattningsvis att lämna ordstrider. Men varna för villolärare och varna och förmana och undervisa och bygga upp. Kämpa trons goda kamp. Och rätt dela sanningens ord. Rätt dela sanningens ord. Och det kan också översättas att skära väg rakt fram. Det är som svärdet. Skära väg rakt fram. Och det är det vi ska följa. Inte de som går krokiga vägar. Billigt talat. Så får vi dra ut och skiljas från det som vi ser inte är sunt. Och ber. Efesierbrevet 3:16, sista versen. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Med andra ord, att Guds levande ord får ingång i våra hjärtan och att det får utföra det som Gud sänder ut det till i våra liv. Att vi vågar stå för Guds ord. För vi behöver mycket andens kraft idag för att våga stå för Guds ord och be om mer insikt. Så att det, Guds ord också kan verka i andra människors hjärtan. Till frälsning och till att finna Jesus.
Amen.
Amen.